one thing to say. You better work, bitch.
Varför har du såna byxor?
Man kan inte gå till dom och köpa någon vinsombrand.
You can easily lie your way into being fashionable. Style, I think, is in your DNA.
Tre söta flickorna igen. Och de är under hela den här uppvisningen klädda i svenska kläder. Importen från Paris och andra modercentra är stängd, men det går ju bra i alla fall, eller vad säger publiken? Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass.
Ideas, and Virgil's able to take all of those ideas and then architect them.
Virgil was the heart of this shit, like, you know what I mean? Like, the heart of the whole fashion world. And not just that, it's like, just the cool creativity in the man's head, like, it's just different, like.
He left his imprint. I mean, it's a giant.
You know, the whole idea is just tell stories to open up doors for others, you know, to hopefully change the landscape of art. That's what motivates me.
Han revolutionerade modeindustrin genom att integrera streetwear, estetik och ungdomskultur i high-end mode. Och till och med i franska haute couture-sammanhang. Genom att riva ner barriären mellan mode, konst och musik bidrog han till att demokratisera modet och göra det mer tillgängligt och inkluderande för en bredare publik.
Ablo hade en unik förmåga att förvandla en enkel t-shirt till en lyxprodukt, skapa en stil som kom att definiera artister som Kanye West och göra till och med varumärken som Ikea till något coolt. Som första afroamerikan banade han dessutom väg för en ny representation inom den europeiska haute couturen. I dagens avsnitt kommer vi utforska livet och arvet efter Virgil Abloh, en man vars inflytande sträcker sig långt bortom modevärlden, och han kan inte ses som något annat än en ikon för sin tid. Ja, men tjena, välkomna till Modehistoria med Studio Tvätt.
Välkomna.
Sveriges enda modehistoriska podd.
Det är vi, va?
Ja, fortfarande, tror jag.
Ja.
Du lyssnar på mig, Saga Lockstall.
Och jag heter Moa-Karin Levin.
Och som ni hörde i introt så kommer vi ju idag prata om Virgil Abloh.
Ja, vi börjar väl helt enkelt. Vem är han?
Kan vi inte bara för sig vad vi har gjort idag?
Jo, det kan vi för sig göra.
Vi har varit på ett lager idag med ratade... Vi har fått gå igenom ratade kläder som inte går att sälja second hand.
Ja, vi har varit i ett industriområde i Årsta där kläder från Stockholms vatten och avfall kommer in.
Och sorteras.
Ja.
Och det är klart att vissa saker är trasiga och fläckiga och sådär. Och vissa saker kanske inte riktigt kan säljas på den svenska marknaden. Men vi har varit och plockat några säckar. Så det kommer ett projekt längre fram som vi gärna berättar mer om snart.
Precis, vi kommer också berätta om det i podden. Ja, det har varit intressant och lite skit mellan fingrarna så att säga.
Ja,
eller under
uppe,
naglarna.
Uppe i åttan.
Ja.
Men vi fick lite ny energi, vi åt en mosrulle och en burgare. Så nu är vi redo att prata om Virgil Abloh.
Exakt. Och han föddes då 1980 och hans föräldrar kommer från Ghana, men de kom då till USA i slutet av 70-talet. Och där arbetade hans pappa på en målarfabrik och hans mamma var sömmerska, vilket gjorde att Virgil tidigt då lärde sig att använda en symaskin.
Så det kanske finns något där, för att vi kommer ju komma till hans karriär, men han kom ju väldigt mycket in på mode senare.
Exakt.
Han växte upp i Rockford, Illinois, som ligger utanför Chicago. Han har själv beskrivit sig som ett suburban kid. Alltså Rockford är väl egentligen kanske en egen stad, men jag tror kanske många ser det som en lite av en förstad till Chicago. Ibland så säger han ju också bara att han är från Chicago, så det kanske är lite så här, räknas till Chicago.
Men det är väl lite enklare, tänker jag.
Ja, det är nog det. Rockford är ju lite mindre känt såklart än Chicago, men det man kan säga är väl att under 80-talet när Virgil växte upp så hade de drabbats ganska hårt av lågkonjunktur och hade liksom en av USAs högsta arbetslöshetsprocent i Rockford, så att det var väl inte så här jättemuntert när man tänkte på framtiden.
Nej, men han kom i alla fall, eller han kom från ett kärleksfullt hem, han beskrivit många gånger. Och som immigrerade föräldrar så tänkte de ju mycket praktiskt att så här, men de vill ge sin son den bästa framtiden och att han liksom, ja, men han ska lyckas och kanske arbeta som ingenjör eller något mer högstatusarbete.
De hade väl inte tagit sig till USA för att han inte skulle bli något liksom.
Exakt.
Han såg ju konst under sin uppväxt också, absolut, men han kanske inte riktigt såg det som någonting man kunde jobba med.
Nej, Abloh har själv beskrivit han som barnen såg konst mer som en statussymbol, och från vart han kom ifrån så var det mer en värld som inte var, det var en värld som endast var tillgänglig för vit, medel och överklass.
Det var liksom inte att tänka på att investera i konst där han kom ifrån.
Nej, och jag tror inte hans föräldrar ens kunde drömma om att han skulle bli en ny banaväg för en ny generation i modevärlden.
Nej, det var långt ifrån Rockford. Varför kallar jag för Rockfield?
Det låter snyggare.
Det är något från Simpsons som heter något liknande, va?
Säkert.
Ja. Tonåren har varit en väldigt stor källa för inspiration för Virgil, det har han sagt flera gånger i intervjuer. Och då var det ju den populärkulturen som gällde när han var liksom ung. Skate bland annat. Musik var ju väldigt stort då. Wu-Tang Clan, Nirvana. Han var väl tonåring tidigt 90-tal helt enkelt.
Exakt. Och han älskade t-shirts, prints, sneakers. Ja, men som många ungdomar på den tiden gillade, kan jag tänka mig.
Stora t-shirt.
Ja.
Och det var väl också så här, alltså skate, hiphop, byxor.
Ja, det var liksom en helt annan volym på de kläderna då än vad man ser idag.
Mm.
Idag är liksom hiphop-kläderna blivit liksom slim fit.
Ja.
Vilket inte hörde hemma då.
Nej. Det var liksom den första generationen hiphop typ som han växte upp i, kan man väl säga. Han började ju faktiskt studera som ingenjör. Det var hans undergrad.
Mm.
Jag vet inte riktigt exakt hur man översatte det till svenska, men jag kan tänka mig att det var typ kandidaten.
Ja, precis. För att han gjorde sen då en master till arkitekt.
Så han kunde liksom bygga vidare på det där. Och det hänger väl lite ihop kanske, ingenjörskap och arkitektur så, kan jag tänka mig. Under sina studier, under en konstlektion, så fick ju Virgil syn på en tavla målad av Caravaggio, en italiensk konstnär som var aktiv på 1500-talet. Och det var ett kristet motiv, The Crowning with Thorns, med Jesus på då. Och den har han sagt att den liksom förändrade hans liv. Kanske var då han fick upp ögonen för konsten.
Ja, och vi kommer även prata mer om Caravaggio senare, för det är tydligt att den här konstnären inspirerade honom i märken som han sen arbetade med. Men han ska ha varit en väldigt dedikerad student, och som sagt så tog han då 2006 sin master i arkitektur. Och det var inom arkitektstudierna som han blev väldigt inspirerad av just det med att arbeta med 3D i de här 3D-programmen, och han började använda screentryck och design.
Man kanske kan tycka att det är lite så här speciellt att han var arkitekt men sen blev en modekreatör. Men jag tycker ju spontant att arkitektur och att skapa kläder är ganska likt. Du gör liksom ritningar till något som ska byggas i 3D, och det är ju både med kläder och hus lite samma sak där.
Ja, jag vet, jag som har studerat till mönsterkonstruktör, när jag ska beskriva vad mönsterkonstruktör är brukar jag säga att typ arkitekten kanske ritar upp någonting och mönsterkonstruktören bygger ihop det. Att det liksom hör ihop.
Så både att vara ingenjör och arkitekt tillsammans gör att man får en stor förståelse även för hur man bygger kläder, tror jag.
Och
hur det passar på en kropp liksom.
Precis. Och sen att han hade med sig sin, att sin mamma var sömmerska också.
Precis, så han kanske hade satt lite där också.
Mm.
Och att han var så intresserad av kläder generellt liksom. Och säkert då hur de var uppbyggda också. Men under studietiden, bland annat, jag måste bara säga att jag tycker det är kul att han, vi pratar ju ofta om mycket, alltså historia längre bak i tiden.
Ja.
Men här har vi en kille som tog sin master 2006 när vi ändå var 16.
Ja.
Det är lite kul, det var typ då när jag började på gymnasiet.
Precis, ja, samma här.
Han är liksom inte så annorlunda i ålder än vi.
Nej, det är verkligen våran tid och man kan ju relatera till mycket på ett helt annat sätt.
Ja, vi har liksom upplevt mycket av den här historien.
Ja, och den här hiphopkulturen som kom under 90-talet.
Ja, den minns man ju.
Verkligen.
Och skatekulturen.
Exakt.
Han var ju också DJ under den här tiden.
Ja, för man kan ju säga att han liksom följde sin förälders dröm med att plugga till ingenjör och gå, göra såna college-studier och så vidare. Men han hade ju då som sagt mycket andra projekt vid sidan av i sina studier.
Musiken var en stor grej för honom sen tidigt liksom.
Ja, han gick under DJ-namnet DJ Flat White. Och han spelade liksom på mycket klubbar, hemmafester. Ja, men det var en viktig del under hans studieperiod.
Och Chicago är ju lite också ett fäste för house-musiken. Jag tror det hände mycket spännande i Chicago inom musikscenen. Flat white är förresten inte den typ av kaffe.
Jo, det är det ju.
Du vet när man går till en barista och börjar ta en flat white. Att det var lite trendigt en period.
Ja, men precis. Jag har inte tänkt, jag tänkte inte på det här under researchen. Men det här med flat white, det går ju också ihop med att alltså, kaffe är ju mörkt och sen vitt. Vilket kommer bli, är en röd tråd i hans arbete.
Faktiskt.
Att arbeta med det svarta och vita.
Mm.
Men han ska då även ha börjat trycka egna t-shirts på en lokal tryckbutik i Chicago. Och han hjälpade även att hjälpa och designa kläder till musikproducenten Jay Boogie. Till ett märke som då hette, som hette Costume King. Och det var på den här vägen som han sen möter personen som kommer att bli hans bästa vän, mentor. Och som man kan säga hjälper honom att få ut hans kreativa vision till världen.
För ännu är Virgil Abloh liksom en ganska okänd kille, kanske lite så här halvkänd i Chicago då som DJ, men han har inte liksom nått världens rampljus än. Nu lyssnade vi på en av dina favoritlåtar väl, Moa?
Ja, det är en av mina favoritlåtar på Kanye. Och det har varit lite roligt när vi gjort research, för jag har ju känt att man inte riktigt kan lyssna på Kanye, men nu har jag ju kunnat göra det.
Nej, vi kommer väl komma till det också, men han har ju varit lite cancelled på senare år kanske.
Exakt. Och den här låten heter ju då Runaway.
Men vi är tillbaka på Kanyes storhetstid, eller lite inför hans uppbrott. Nej, vad heter det?
Genombrott.
Herregud. Ja, han och Virgil blev ju lite av en duo. Alltså om man känner till Virgil Abloh så känner man till att han kände också Kanye West väldigt väl liksom.
Ja, man kan nog inte tänka på Virgil utan att inte tänka på Kanye om man känner till dem liksom, eller han.
Och vice versa nästan.
Ja.
Man kan väl säga att Kanye kanske hjälpte Virgil att få spridning med sina idéer.
Men att det var Virgil som hjälpte Kanye att bli den modeikonen som han faktiskt har blivit.
Ja, för Kanye har ju alltid liksom i princip kombinerat just stil och musiken.
Ja, och man kan säga att deras historia går tillbaka redan till 2002 när Virgil studerade till ingenjör och Kanye arbetade då som skivproducent. Han hade väl inte riktigt ens slagit igenom som rappare.
Virgil var lite av ett it-kid i Chicago, tänker vi i alla fall. Föreställde vi oss att han DJade på de coolaste ställena och då var det kanske inte så konstigt att Kanye ville träffa Virgil. Om han kom till klubben liksom.
Exakt. Och jag tror också det var någonting med den här Costume King-märket som också var ett så här hiphop-märke.
Så de träffas första gången tidigt 2000-tal och då var Kanye på väg att slå igenom. Men han var väl lite så här hånad också.
Om man går tillbaka där till att vi sa att Kanye blev en modig ikon. Många har liksom sagt att, liksom beskrivs honom lite när han kom från Out of the Blue, att han fick liksom mycket. Bara för att han var känd så blev hans märken så himla kända. Men faktum är att han gjorde ganska många floppar innan han blev den modeikon han blev. Och när han slog igenom som rappare tidigt 2000-tal så fick han nog mycket kritik. Dels för sin musik, för den stack ut lite från annan rapmusik på den tiden.
Ja, Kanye West var ju verkligen den som bröt ny mark liksom.
Verkligen. Men han blev också väldigt hånad för sin klädsel. Man kan säga att han klädde sig lite som en så här liten brat. Kille.
Mm, lite Ralph Lauren, Piqué.
Om man har sett Will Smith Fresh Prince så tycker jag nästan ser ut som Will Smiths eller liksom lillebrorsan i familjen.
Minns inte riktigt hur han ser ut.
Men... Nej, man har typ ställt rosa Piqué, randiga tröjor och en ryggsäck liksom. Och det var lite så Kanye klädde sig, men kanske en guldkedja också då runt halsen. Men detta fick ju också Kanye att sticka ut från mängden och där såg ju också hans team och att de insåg att de också, det här var någonting de också kanske kunde kapitalisera på. Och det var då Kanye startade sitt första märke som heter Mascot. Och varför vi pratar om Kanyes märke här är för att Virgil arbetade där för att ta fram prototyper, han arbetade fram loggan och skissade olika designs. Och man kan säga att Mascot-märke var liksom lite. Det bestod, för Kanye syntes ofta ibland med en maskotthuvud, alltså som en björn i vissa musikvideos. Mm. Och det de gjorde var i stort sett att ha en liknande pikétröja med en björn som logga istället för Ralph Lauren.
Så här inspirerades ju de, det finns ju så här Polo Bear. Ralph Lauren har ju som typ en björn maskot själva.
Exakt.
Som de klär i olika Ralph Lauren styles liksom.
Ja. Men den här nallebjörnen ser lite mer ut som en nallebjörn som skulle kunna synas på ett cornflakespaket typ.
Mm.
Så man gjorde väl lite, hånade väl lite samtidigt som man tog lite av den stilen.
Och Ralph Lauren är också en väldigt stor del av USAs liksom modeidentitet.
Ja.
Så att de hånade kanske USAs modescen lite.
Ja, alltså kanske. Men Kanye hade också mycket Ralph Lauren på sig. Men han liksom kapitaliserade väl lite på det på något sätt. Men det här märket lanserades ju aldrig. Däremot kan man se i vissa av de här klänningarnas musikvideos och bland annat i en reklamfilm som han gjorde för ett mobilmärke. Han ska också ha sagt något tillfälle att han är en större designer än att bara sätta en teddybear-logga på en tröja. Mm. Så han insåg väl att han också ville göra något större än det här.
Det var för litet för honom.
Precis. Så några år senare, så runt 2007, började de arbeta fram ytterligare ett nytt märke som heter Pastel. Det var mer att man satte dit en logga också då på en piqué-tröja eller kanske någon så här lite typ basketball-tröja. Det var en väldigt så här blaffig gul logga som stod Pastel. Och det skulle liksom spegla lite det här streetwear som möter high fashion. Och mycket så här färgglada tryck.
Mm.
Men även detta märke kom heller aldrig ut i marknaden. Men det finns liksom mockups och bilder. Bland annat då i Virgils bok som senare kom ut som heter Figures of Speech. Och där går det hitta liksom vissa exempel. Och man kan också hitta vissa exempel på eBay.
Man kan absolut se Virgil i det här.
Verkligen.
Att kombinera streetmode och lyx liksom.
Exakt, för det var liksom att pastell med stor logga på ryggen. Och så där mycket färger som liksom ganska starka blocks. Så.
Och i Kanyes låt Stronger, som ju var en superhit på albumet Graduation som släpptes 2007, den nämns ju också Pastel.
Ja, det kanske är ingenting man tänker på längre, men ja, vi kan ju spela en snutt.
Ja, vi spelar upp lite. På något sätt så, när de började kombinera liksom streetmode och lyx i sina märken som i och för sig inte gavs ut men som ändå var en del av Kanyes identitet med hjälp av Virgil som så här creative mastermind, så känns det som att de aimade någonstans efter det här med lyxmode, och det är inte helt ovanligt inom hiphopvärlden. Jag menar, alltså så här Gucci, Fendi, Prada, det är jättemånga sådana märken som nämns i hiphop-låtar bland annat.
Ja, man ska synas i snygga bilar. Mm.
Alltså så här, är du en stor artist i USA, då ska du ha de här lyxiga couture-märkena från Europa. Det finns också en rolig bild. Kanye blev ju inbjuden till modeveckor i Paris när han hade blivit väldigt känd. Under liksom, ja men, närmare 2010-talet, så runt 2008-2009, så åkte han mycket till Paris och han tog med sig sina vänner. Han tog med sig Virgil bland annat.
Man kan väl säga att här hade han gått lite från att kanske bara vara en, eller inte bara, men en rappare, men här också lite mer av en modeikon också.
Mm. Och det ville modemärkena i Paris också liksom kapitalisera på. De ville ha honom där, men samtidigt också inte, för att det finns en ganska känd gruppbild på Kanye, Virgil och flera andra av deras vänner i deras crew som är tagen utanför en visning i Paris 2009 under modeveckan, som blev så här, den lades upp på typ någon blogg först bara, blev superviral, där man då hånade hur de hade klätt sig. Jag tror till och med att det är en Louis Vuitton-visning de ska gå på. Hela gänget är ju klädda ganska mycket färgglada plagg och mönster. Och håller i så här LV-portföljer.
Ja, de har liksom så här lite dubbelknäppt jacka. De ska ändå se lite så här parisien chic ut samtidigt.
Fast också superamerikanska. Och anledningen att de hånades var för att det var inte den stilen som gällde just då. Och om man jämför med till exempel Emily in Paris, tänker jag. Det är lite det här amerikaner som åker till Paris.
Exakt så. Och det hade ju sett så mycket bättre ut om de bara kom som de var, helt enkelt.
Ja, de kanske såg lite utklädda ut.
Ja.
Fast också så var det väl deras stil att sticka ut, liksom.
Ja, men jag tror också att de kanske inte kände sig helt välkommen i den här typen av modesammanhang. Så de försökte liksom... Ja, men de kanske trodde att de gjorde rätt med att klä sig sådär. Men egentligen skulle de bara vara sig själva.
Mm. Jag tror också att kritiken som kom från modevärlden mot den här bilden handlade om att så här, det här är personer som de kan komma hit och kan köpa mode från Paris, men de ska inte skapa egna trender liksom. De ska inte styra modet.
Nej.
Ska de inte försöka.
Exakt.
Men de får gärna gå och köpa en LV-väska liksom. Lite så tror jag att det blev.
Mm.
Men Till slut så kom ju Kanye och Virgil lite mer in med foten i Paris modevärld. Det är också 2009.
Ja, för jag tror de märkte ändå, trots att de här märkena Mascot och Pastel inte kom ut, så såg de ju ändå att det de gjorde ändå kom hem på ett sätt. Att folk ändå gillade det.
Och nu ville de typ lära sig mer om hur det faktiskt funkade i couture-världen.
Ja, de ville ta sig in i den världen. Och det här kan man nästan inte tro är sant. Men faktum är att 2009 så åkte då Kanye och Virgil till Italien tillsammans och gjorde internship på Fendi. Och det sägs att de ska ha fått typ så här $5,000 och delat på. vilket liksom inte var några pengar alls för dem.
Här ska jag läsa upp ett citat från Kanye om den här praktiken. We didn't do anything. We didn't know how to do real clothes. We were just happy to have a key card to the office.
Ja, det sägs att som skulle gjort, alltså det som typ en intern gör, alltså typ göra kaffe och ja, se lite så här utanför eller på kulisserna hur allting går till. Jag tror att de kanske gjorde lite mer än så, och Fendi såg väl lite det här som en PR-grej för dem, kan jag tänka mig.
För jag menar, även om Virgil fortfarande inte var den kändaste i världen, så var Kanye absolut det. Så att det var en kändis på Fendi-kontoret.
Verkligen.
Så jag tror inte det är riktigt att de behandlades som en vanlig praktikant.
Nej.
Och plus att en vanlig hade ju inte fått den praktiken. Du måste ju i så fall ha utbildat inom mode och sådär.
Verkligen. Men de ville väl helt enkelt ändå se hur det gick till på riktigt.
Mm. Och Fendi kändes nog som en stor vinst för dem ändå, tror jag också.
Ja, för det var då efter det här praktiken som man kan säga att deras vision inom mode levlade upp.
Absolut. För då kom ju Donda. 2010 så anställde Kanye Virgil för att bli creative director för sitt nya märke Donda, som då också är döpt efter Kanyes mamma. Han har också gjort en skiva senare som är döpt till Donda. Och det här var ju då det första märket som kom ut på marknaden från Kanyes håll. Men det som är lite så, alltså det var inte bara ett klädmärke egentligen, det var som en kreativ studio nästan.
Ja, de hanterade bland annat branding och paketering, design till bland annat skivomslag till andra stora artister som Jay-Z, Lil Wayne, A$AP Rocky med flera. Och Virgil har ju innan Donda också gjort skivomslag för bland annat till Kanye, och även här då gjorde han till andra stora artister.
Så det var väl som någon typ av agentur eller agency, byrå liksom.
Ja, och här gjorde ju Virgil flera verk som fick, alltså han har fått flera priser bland annat för att göra skivomslag.
Så det var här Virgil kanske verkligen fick komma ut i sin kreativitet för första gången.
Ja, och till liksom rampljuset skulle jag säga. För innan Donda så var ju Virgil mest känd som Kanyes vän, men det var här som han kom till att bli, ja, men som sagt, mer i rampljuset.
Och verkligen så Kanyes creative director liksom.
Ja.
Men om vi ska dyka in lite bara som ett sidospår med Kanyes stil. Sen Kanye blev en stilikon får man väl ändå säga. Han har också haft märket Yeezy med de här jättebubbliga skorna. Men sådana tofflor, ni kommer ihåg.
Ja, det var
enorma tofflor.
Exakt, jag tycker fortfarande att de är poppis. Men de är liksom med jättestor gummisula liksom.
Mm. Och ganska så gråa och beige toner.
Mm.
Som vi faktiskt också har sett senare i Kim Kardashians Skims till exempel.
Ja, för det finns ju då någonting som heter The Kanye-effekt. Och det är ju då att han har en tendens att styla eller göra som en makeover på alla hans flickvänner.
Japp, det har vi sett.
Exakt. Man undrar ju då också hur mycket som typ Virgil faktiskt har legat bakom. Hur mycket han liksom har hjälpt till att även skapa Kanyes stil och kanske även då varit inblandad lite i Kim Kardashians stil.
Ja, för det har ju varit ganska tydligt, till exempel har man kunnat se det i avsnitt från Keeping Up with the Kardashians, att Kanye verkligen ville styla Kim. Men eftersom att hans creative director var Virgil, så kanske det var i liksom egentligen Virgil som stylade Kim.
Ja,
det skulle kunna vara en teori.
Verkligen, i alla fall att han liksom tog inspiration därifrån. För att Kanye gillade ju i alla fall då arbeta väldigt mycket så här minimalistiskt. För det finns det här, det finns ett avsnitt i Keeping Up with the Kardashian, den här reality-showen, som fick väldigt stor spridning där han i stort sett slänger ut hela Kims garderob och bara stylar om henne.
Alltså Kanye gör det.
Ja, Kanye gör det. Och det är här som Kim går ifrån och kanske har lite mer extravaganta kläder till lite mer minimalistisk stil.
Ja, för om man tittar på bilder på Kim från tidigt 2000-tal, då var hon mycket mer Paris Hilton, ni vet, Y2K.
Mm.
Och sen så blev hon mer stilren.
Ja, lite mer monokromt.
Mm, väldigt monokromt.
Mm.
Och inte så färgstarka färger.
Precis.
Tight också. Och sen har vi ju fortsatt se det här på efter skilsmässan med Kim, så har ju Kanye fortsatt styla andra flickvänner.
Ja, han är tillsammans med en från Australien nu som heter Bianca Censori, som är mycket yngre. Och han har väl liksom spårat lite då hon... Kanye verkar vara helt enkelt vara väldigt kontrollerande, att han använder det här som ett sätt för att kontrollera. Men vi ska inte komma in på det här för mycket, men just nu kommer till Kim Kardashian. För många var ju liksom lite oroliga när de gjorde slut med dem, så här, vad ska hända med Kim nu? Mm. För jag tror också Kim känner mycket beroende till Kanye. Hur som helst, vi tror i alla fall att Virgil också hade med fingret med i spelet när det kom till Kims look.
Absolut, och så var det här också, alltså Kim, Virgil, Kanye, de blev alla kända under Instagram-eran. Ja. När typ Instagram, sociala medier verkligen slog igenom på allvar, man kunde surfa på mobilen. Så det blev också mycket lättare att så här, slå igenom över en natt och bli viral. Också lättare då än där nu, när det finns flera där som vill bli kända på sociala medier. Så det mesta de gjorde som fick stor spridning, det var att det blev en jävla Instagram-effekt. De hade kanske inte kunnat slå igenom utan sociala medier, tänker jag också.
Nej, hade det varit nu, så som sagt, alltså Instagram har inte samma status, och man ser inte upp till stjärnor på samma sätt, men som man gjorde på den här tiden verkligen.
Och hade det varit innan sociala medier, då kanske inte en kille från Chicago hade kunnat komma hela världen till couture-världen i Paris.
Nej, och Kanye hade ju väldigt hög status som man inte har längre.
Efter, men ska man säga, succén med Donda, då tror jag att Virgil fick lite luft under vingarna som designer liksom.
Han kände väl att det var dags för honom att stå på egna ben.
Så det tog inte lång tid, 2012 så startade Virgil Abloh sitt eget första märke, Pyrex Vision.
Fokus var streetwear med stora prints, och även det här blev väldigt stort på Instagram och även i musikvideo, så många kända personer som bar de här Pyrex-kläderna.
Och här såg man ju kanske för första gången Virgil i egen person, att han inte så här stod bakom Kanye och gömde sig. Och då kände man så här, vem är den här som bara kom från ingenstans? Han blev liksom en snackis, så hur kan han jobba med de absolut största kändisarna just nu? För att det var ju de som bar hans plagg var ju liksom A$AP Rocky, Kendall Jenner, Kendrick Lamar, Drake, Jay-Z, alla de bar Pyrex liksom. Så folk var väl kanske lite imponerade att den här killen plötsligt kände alla kändisar, men det hade han gjort ett längre tag.
Ja, känner man till hans historia så är det ändå mycket estetik som man har sett tidigare som han har gjort med Kanye, och att han även har då den här arkitekturbakgrunden.
Jag tycker att en tröja från Pyrex Vision förklarar liksom visionen med Pyrex väldigt bra. Det var som en tröja där det var printat stort Pyrex 23. Och det kanske man inte så här på rak arm förstår vad han menar med det. Men han förklarade själv att 23, det är det numret som Michael Jordan har på sin tröja då när han spelar basket. Och han var ju liksom den största idolen för många, i alla fall på 90-talet. Och Pyrex, det är namnet, det är ett varumärke för en sån här glasbehållare som tål ugnsvärme. Eller spisvärme.
Ja, precis.
Och det används när man kokar crack.
Bland annat, den används mycket typ inom sjukhusindustrin. Men den är känd för just en glasbehållare från Pyrex, som det också står Pyrex på. Används ofta för att ta fram crack.
Och då menade Virgil Abloh att den här tröjan symboliserade de två olika vägarna som är vanligast ut ur när man har växt upp i ett ghetto. Antingen så måste du liksom bli proffs på någonting, bäst i klassen. Eller så hamnar du
på gatan
i missbruk.
Ja.
Så han ville väl visa de här två kontrasterna i den här tröjan.
Exakt. Och Pyrex Vision då kom ju då som sagt, många tycker det kom, eller att det kom från ingenstans och blev snabbt väldigt hypat. Men och märket överlevde ju inte så länge, det lades ner redan efter ett år. Och även här kom faktiskt kläderna aldrig ut till wholesale-marknaden. Alltså det produceras inga stora volymer.
Nej.
Och var nog heller aldrig tänkt till att faktiskt bli ett märke. Men Virgil såg ju att hans idéer kom hem, och det här la ju då grunden till ett märke vi ska komma till senare.
Precis.
Men Virgil lekte lite med det här med varumärkesskydd, för namnet Pyrex var också varumärkesskyddat. Och han använde märkeskläder som Champion hoodies och Ralph Lauren tröjor som han sen satte eget tryck på.
Det kunde till och med vara kvar en label från Ralph Lauren liksom. Exakt. Han hade köpt dem på en outlet typ.
Precis.
Men sen satte han typ en helt ny prislapp då.
Exakt. Och de hade ofta ett tryck på, det finns ett exempel då det är en Champions hoodie som man ser, som du säger, Champion-loggan på. Och så är det då ett konsttryck från konstnären Caravaggio och med ett stort Pirates-tryck på ryggen. Och Caravaggio är ju väldigt känd för sina kristna motiv. Han är en konstnär som levde sent, han föddes för sent
1500-talet var han aktiv.
Ja, men precis.
Som vi nämnde där.
Ja. Och Caravaggio arbetar ju väldigt med starka kontraster mellan mörkt och ljust. Och det var väl dels de här kontrasterna som Virgil gillade. Men att han också såg en djupare betydelse i just det här med den svarta och vita kulturen.
Mm. Och vad som räknas kanske som konst eller vad som hög status.
Exakt. Och Caravaggio som person på den här tiden ritade ju liksom tavlor åt eliten. Men bakom det så hängde han ju mycket med folk på gatorna och liksom skurkar och banditer i dåtidens Italien.
Mm.
Och det var väl lite det här liksom ghetto möter, ja, med de här elitmålningarna eller vad man ska säga.
Så redan här kunde man ju se att Virgil, ja, men lägger mycket uttryck i det han gör och mycket konst. Kanske snarare än att designa själva grundplagget så.
Precis.
För det kunde lika gärna vara från Champion.
Ja, för Caravaggio här representerade ju lite mer fin kultur, medan Pyrex då ful kultur och gatan.
Jag tror att han tänkte så här, hur långt kan man dra det?
Ja.
Kan man göra det här till, kan det välkomnas i lyxrummen liksom?
Men på grund av, som man säger sig själv, och det tror jag inte var någon förvåning av Virgil, så vart ju juridiska tvister. Men också så skapade ju det här projektet ett eko inom modevärlden.
Ja, för han var ändå ganska tidig med att utmana och tänja på gränser på det här sättet inom mode. Vi har ju sett lite senare år mycket så här ironiskt mode och ful mode och sånt. Men han var ganska tidig med det ändå, där runt 2012.
Precis, och han fick ju också mycket kritik. Typ, ja, men han fick liksom en champion hoodie helt kanske kosta 5000 från att kosta 500.
Mm.
Nu säger jag bara lite exempel, men... Och att han fick mycket kritik för det. Men det var också många som frågade sig, vad skiljer sig egentligen en Yves Saint Laurent hoodie med en sån här hoodie kvalitetsmässigt, ja, egentligen? Och att det fanns en djupare tanke bakom det här än att bara sätta tryck på en tröja, som många kanske såg det som.
Och jag ska inte dra upp Dapper Dan hela tiden utan att göra ett avsnitt av honom. Vi borde göra det någon gång.
Ja.
Men Dapper Dan var ju en tidig ikon inom hiphop-mode som gjorde kläder där han liksom fake-kopierade typ Louis Vuitton prints och gjorde jackor av till artister på 80-talet. Och jag tycker de har någon gemensam nämnare där också, med att tänja på varumärkesskyddet och bli stämd av elitföretagen och hit och dit. Men att ändå våga göra det liksom.
Ja.
Jag skulle säga att Virgils absolut stora genombrott som många känner till honom från, det kom ju med Off-White.
Ja, för många av dem som kanske inte känner igen det vi har pratat om innan, tror jag poletten faller ner här vid Off-White. För det har ju varit väldigt omtalat, alltså mycket också även senare år och nu.
Och det startades 2013, alltså ett år efter Pyrex Vision. Och man kan väl säga att det var lite av en vidare ut, eller en rebranding av Pyrex Vision. Som nu var ett riktigt märke verkligen. Som sålde till de stora massorna så att säga.
Ja, man kan väl säga att här kom också den första lyx-t-shirten. För det var ju det liksom som Virgil lyckades ta något väldigt enkelt men bli väldigt dyrt.
Ja, ja, ja. Han satte ganska extremt höga prislappar på sånt som kanske inte såg så exklusivt ut. Men nu hade han kanske slutat printa på Champion-tröjor, utan nu var det liksom egen produktion så. Off-White, alltså folk blev besatta.
Ja, man såg ju även här stora kändisar som Beyoncé, Serena Williams,
Kendall Jenner, Rihanna. På ett sätt så skulle jag säga att det här är det första märket som verkligen har kombinerat streetmode med lyx.
Ja, och också fått välkomnats in i de rummen. För innan kanske det var lyx, alltså på prislappen, och att man såg dem mycket viralt. Mm. Men här börjar de också hänga i lyxvaruhusen.
Ja, alltså efter några år så cravade liksom alla plagg från Off-White. Jag tror inte att det var kanske instant success i hela världen. Men så här runt 2016-2017, då var Off-White extremt stora verkligen. Jag tror också att det är för att Virgil började hitta sin riktiga nisch här. Och det är att printa texter med citationstecken bredvid. Alltså typ att han kan göra en sko. Och då skriver han shoe med citationsmärken. Som att det är lite ironiskt liksom.
Ja.
Och det blev ju väldigt stort.
Precis. Och han arbetade mycket med diagonala svartvita linjer. Nästan som streckkoder kan jag tycka. Mm. Och han arbetade också mycket med liksom pilar och grafiska symboler. Alltså det kan nästan se lite blaffigt ut ibland.
Mm. Och han gjorde också ett skärp som blev en otrolig säljsuccé. Som ser ut lite som ett så här spännband nästan.
Ja, och...
med printat Off-White på.
Precis, om man tänker lite så här blåkläder-logga fast Off-White. Men det var ju också här, för jag kommer ihåg när folk började knyta sådär. Så att många tog ju då kanske bara ett lagerspännband och började faktiskt använda det som bälte. Eller att de tog... ett skosnöre och knöt som ett bälte.
Och varför inte kombinera det med något lyxplagg liksom?
Exakt, för vad är ett bälte egentligen?
Och som vi nämnde, alltså han blev lite kritiserad under sin karriär. Och även då Off-White mötte ju kritik. Var han populär bara för att han var vän med Kanye? Var han verkligen en designer? Ralph Simmons, som är en stor herrmodedesigner, gick ut och sa att... Virgil inte är en riktig designer. Alltså för den skull så tror jag absolut att han respekterade honom. Men han menade väl kanske att han hade inte en modebakgrund sådär. Och men att han liksom bara tidigare hade bara printat på plagg som redan existerade. Får man göra så? Får man höja priserna så mycket liksom? Det var en hel del kritik och att han typ kopierade då.
För många tyckte ju som sagt att han red på ett bananskal med Kanye. Men... många har ju kanske efterhand förstått att det kanske var Virgil som skapade Kanye. Alltså att han hela tiden har suttit med de här visionerna. Det var ju det också som var lite hans grej, att han stack ut på... man kan säga att han gjorde design som man ändå hade sett förut. Men det blev ändå ett nytt i nya sammanhang.
Ja, för det är nytt att ha en vanlig vit t-shirt som en lyxvara.
Exakt.
Och det tycker jag påminner om till exempel dadaismrörelsen. De som satte en pissoar på ett konstgalleri.
Ja, vi ska också komma till det. För att det här var ju också en av hans inspiratörer.
Precis. Och det var också liksom en konströrelse som kallas ready-made-konst. Som han inspirerades mycket av. Att så här, du tar en produkt som redan finns men du placerar den i ett annat sammanhang. På ett galleri, på en vägg eller i Virgils fall på lyxmode-scenen då. På det sättet så gjorde han ju något nytt ändå liksom.
Ja, för det var ju då, förutom Caravaggio så var han då även inspirerad av Marcel Duchamp som levde 1887 och dog 1968. Och det var han som tog då den här pissoaren som blev sen, som du känns som, han döpte den till The Fountain. Och det var ju att han tog i stort sett en pissoar, skrev sitt namn på och satte den i ett museumsammanhang. Och signerade den som ett, ja men ställde ut det som ett konstobjekt helt enkelt.
Och det här kan man ju också tro att Virgil Abloh alltså säkert har stött på under någon konstlektion på universitetet. För den pratas ju mycket om inom konstvetenskap.
Ja, jag tror man säger typ att det fanns någonting om den här 3%-visionen. Att du tar någonting men bara gör om det liksom 3%. Och det man liksom vill lyfta med det här är ju liksom frågan vad som egentligen är konst.
Det är konstnärens intention och inte objektet i sig som avgör om det blir konst.
Och den här The Fountain valdes till 1900-talets mest inflytelserika konstverk 2004 med anledning att det var liksom det första verket som uppfann konceptkonsten. Och jag tycker det är väldigt tydligt att Virgil är inspirerad av det här sättet att tänka.
Och det kan vi ju se... en stor del av Virgils karriär, det var ju också att göra collabs via liksom Off-White eller bara som sig själv som person. Och ett väldigt, väldigt uppmärksammat sånt collab, det var ju när han 2017 gjorde ett samarbete med Nike.
Ja, och det är den här samarbetet som är extra tydligt tycker man ser lite av den här 3%-visionen.
Absolut, för då tog de valde, kollektionen hette The Ten. Så de valde 10 liksom kända sneakersmodeller som redan fanns på Nike. Och han då justerade dem lite, lite grann.
Han kunde exempelvis skriva Air på en Nike Air-sko.
Inom citationstecken.
Ja, eller typ skriva shoelace på skosnöret.
Och han designade också så här tags som var menade att sitta kvar på skon. Som en liten blinkning till att sneakers har varit en samlarsymbol. Som man typ bara har i sin garderob utan att använda. Om man vill gärna ha taggen kvar för att det ska visas att de inte är använda. Och den här kunde man då använda fast ha taggen kvar. Så det var som en plastlapp typ som satt på.
Ja, han gjorde det lite som, ja, men som en designdetalj.
Och ibland han vände typ på sulan på skon bak och fram bara också.
Ja,
och man såg insidan utåt.
Exakt, insidan utåt. Det ser nästan ut som att man har vänt ett plagg ut och in fast en sko ut och in.
Om ni har lyssnat på vårt Margiela-avsnitt så tycker jag också att det här påminner lite om Margiela sätt att så här dekonstruera saker som redan finns eller använda det som redan finns. De har någon gemensam nämnare där.
Ja, jag måste bara flika in här att min hund snarkar i bakgrunden. Vi kommer nog inte kunna klippa bort det.
Det är väldigt rofyllt i alla fall.
Ja, och det här är vår assistent.
Och det här var alltså 2017 och många menar ju, för den här kollektionen blev en extrem succé, alltså hype bara för namnet.
Ja, folk köade och de tältade för att köpa de här skorna.
Och då var det över hela världen, alltså det var även i Kina liksom. Och många tycker att det var hans stora genombrott som designer. För det är kanske inte liksom så att hela världen uppmärksammade Virgil redan 2012 när Off-White startade. Men 2017 var han garanterat välkänd.
Ja, och jag tror via också Nike som Off-White också fick ett uppsving.
Och han var ju ganska tacksam att göra collabs med. För du ser att Virgil har varit där om det står en text med citationstecken runt. Så därför kunde han ju sätta den här, så här typiska off-white-stilen på väldigt många saker. Till exempel har han gjort collabs med Mercedes-Benz, Moncler, Rimowa, de som gör resväskor. Då bara stod en text på resväskorna liksom. Han ändrade inte designen på väskan och sådär. Så jag kan väl också tycka att det är jättesmarta grejer, men det kanske inte tog så lång tid alltid för honom att ta fram de här samarbetena.
Nej, men jag tror också att de enkla grejerna kan ju vara det svåraste. För en annan person hade ju tänkt så här, men det här kommer ju inte gå hem.
Nej, men han vågade satsa på det.
Precis.
Men det finns väl lite av en anledning att han hann göra så många samarbeten under ganska kort tid. För att så här, hans idéer fanns redan på ett sätt. Han vidareutvecklade dem bara med andra märken. Han behövde inte uppfinna hjulet på nytt. By Reed då gjorde han ju med ett projekt med. Och anledningen att han fick de här projekten, det var ju ofta att han networkade. Var på lite fester, så här, minglade.
Ja, och sen också folk eller märken visste ju att det skulle få väldigt mycket spridning bland kanske hans kompiskrets, vilket var väldigt stora artister.
Mm.
Och på den vägen få stor spridning. Ja, och så kommer vi till IKEA. Där han också gjorde ett samarbete. Och mest känt är väl att han gjorde en matta som såg ut som ett IKEA-kvitto.
Mm, den är väldigt häftig.
Ja.
Och han hade den här kvitto-inspirationen redan tidigare då.
Ja, för den tycker jag man ser då i när han gjorde Pyrex-visionmärket.
Med de här strecken liksom.
Exakt.
Och han gjorde också en matta som ser ut som en sån här orientalisk matta. Där det står keep off på, inom citationstecken. Men han pratade väldigt mycket om möbeldesign med IKEAs creative director inom inredning i Älmhult heter det va?
Ja.
Mm. Där han pratade om sin fascination för de här föremålen som är så här ingen designer alls egentligen. Han sa liksom att han tänkte på att hjulet var är ju liksom människans viktigaste uppfinning säger man alltid. Men tänk på dörrstoppet då. Eller så här, en liten kil som man kan sätta in för att stoppa ett hjul från att rulla iväg. Eller stoppa en dörr från att flyga upp. Vem har designat den? Varför blir inte den uppmärksammad? Så då valde han också att ta fram en vanlig IKEA-pinnstol. Som egentligen inte var en ny design. Men han satte ett dörrstopp på ena benet för att uppmärksamma dörrstoppet som han var lite besatt av.
Det är ett väldigt kul sätt att se på saker. Och jag kan som sagt inte låta bli att titta lite, tänka på Margiela som vi pratade om för några avsnitt. Att liksom se det andra inte ser. När alla jobbar med svart så ska han jobba med vitt och, ja. Och så vidare.
Och när den här pinstolen kom på IKEA så blev han faktiskt kriterad för att göra så här kopiera. För det fanns tydligen en exakt likadan pinstol fast utan dörrstopp. Men det var ju det som var hans grej.
Ja, och jag tror också Virgil visste att han skulle få kritik för det här.
Ja.
Men den kritiken och snackisen han skapade gav ju också spridning. Det gav ju också den här hypen.
Verkligen, och när man väl förstod konceptet fattade man att det var ganska genialiskt ändå.
Verkligen.
Och IKEA själva sa ju också att vadå en pinstol, den är liksom utvecklad inom folkkonsten. Eller så här, det är ju ingen som har copyright på pinstol. Man får göra en pinstol.
Ja. Det var ju då IKEAs move också för att nå en liten yngre crowd och kanske en crowd som de inte hade nått tidigare.
Ja, och det var extremt, det var nog deras mest lyckade samarbete skulle jag säga. Och mest hypade. Jag tyckte det var lite kul för jag följde det här släppet med när han släppte sina första mattor för IKEA. Då var det ju Samir Badran. Gick ut, akta eller Mello just nu. Han gick ut på Instagram och sökte en bulvan som kunde stå i kön till IKEA och köpa en sån här matta åt honom. Som han troligtvis sålde vidare direkt. För man får, alltså IKEA, även när de har samarbete med Virgil Abloh så är ju priserna IKEA-priser. Så att sen kunde man ju då sälja vidare mattorna för typ 12 000 istället för 1 000 och sådär. Eller säkert ännu mer idag.
Ja, det är så typiskt som i Badran att så här, jag går viralt med att hitta en, säger man mulvad?
Bulvan.
Bulvan.
Alltså det var väl någon 12-årig kille till slut som fick stå och kö åt honom.
Stackars.
Men jag tyckte det var en kul, förlåt vad sa du?
Ja, men jag skulle säga det här med andrahandsmarknaden för de som kanske inte har hängt med på hela den här sneakers-boomen om att man köper en sneaker som kanske kostar 2000 men det är liksom värt att tälta och köa och skriva upp sig för den här skon för du kan sen sälja den för typ 17 000.
Typ 10 minuter efter släppet kan du göra det på Blocket liksom.
Precis, så det finns verkligen pengar att hämta där. Det har verkligen blivit en inflation.
Jag tror många ångrar att de inte köpte något i den här kollektionen på IKEA då, som hette Markerad. Jag tror att den släpptes 2017. Men jag tyckte också att det var just med Samir Badran, det var nästan som att han skapade ytterligare ett koncept i konceptet med att det här med att man skickar bulvaner till köer. Det blev ännu en nivå av hype på något sätt liksom. Som jag tror passade ganska bra med Virgils vision så. Man kan ju tycka att Virgil Abloh hade verkligen nått sin peak där runt 2017 när det var så mycket samarbeten med Off-White, det var superhype. Men som vi nämnde lite innan så hade ju han och Kanye liksom aimat på den absoluta lyxen på modevärlden i, ja de var i Milano men de ville till Paris liksom. Och jag tror i alla fall att det här var någonting som Virgil hade drömt om väldigt länge. Han har alltid pratat om att man ska sikta mot stjärnorna när man drömmer. Även om man bara kommer från Rockfield så ska man liksom sikta så långt man bara kan. Och det gjorde han ju sannoliken. Han hade minglat under ganska lång tid inom modevärlden i Europa liksom. Bland annat runt 2010 så hade han också börjat designa lite tillsammans med London designers och lärt känna folk där. I Europa så han reste ju på Paris modeveckor med Kanye. Han hade även, eftersom att han var så mycket inne i musik och sådär, så förstod jag det som att han hade stött på Louis Vuittons musical director i någon radioshow där de båda var med. Så han hade väl minglat runt i den världen ett tag, både med hjälp av mode och musik. Det var en pågående resa skulle jag säga i alla fall, jag tycker det ser ut som det. Ja, men efter nästan 10 år inom modevärlden på olika sätt och extrema liksom, framgångar med Off-White då kanske han äntligen var redo för att uppnå sitt absoluta mål. Och det stavas ju
Louis Vuitton, LV.
LV, som är ett av Paris äldsta modemärken. De grundades på 1850-talet och gjorde ju från början så här, ja, men stora resekoffertar för förmögna europeer som kanske reste med tåg ner till Rivieran och sådär. Då hade man stora högar med LV-koffertar liksom. Såna här, de största kunde man ju fälla ut och så var det som en hel garderob där inne med galgar och saker som hängde som ens bekänt hade packat in kanske.
Ja, och Louis Vuitton såg ju länge väldigt klassiskt ut.
I hiphopvärlden så hade ju märken som Louis Vuitton varit lite kultstatus sen i alla fall 80-talet. Vi hörde ju en rappelåt här som hette Louis Vuitton. Ja, men det har lite varit någonting man ser upp till tror jag, de här lyxmärkena. Och 2018 var det äntligen dags för Virgil Alltså på något sjukt sätt så hade han ju då lyckats mingla sig upp till den absoluta toppen och blev utsedd till creative director för Louis Vuittons herrlinje.
Ja, och det här förändrade ju också den svarta historien, för han blev ju också den första afroamerikanen att arbeta som creative director för Louis Vuitton. Ja, och en av de få svarta som har haft en hög, alltså, statusroll i de europeiska couture-modehusen.
Ja, fortfarande en av väldigt få liksom.
Verkligen, och speciellt med den bakgrunden, alltså den här hiphop-bakgrunden som Virgil hade.
Och att man inte hade den här skräddade modedesign-bakgrunden också liksom.
Exakt. Men jag tror också, alltså det är ändå värt att nämna att Louis Vuitton ägs ju av koncernen LVMH.
Ja.
Och de köper ju upp väldigt mycket märken. De äger bland annat Christian Dior med flera.
Mm.
Och jag tror också att de såg den här trenden, att vilken spridning det kan få och att det fanns liksom kapital att hämta här. Jag tror också att det var ett väldigt, alltså självklart såg de talang i Virgil.
Mm.
För han har verkligen talang. Men jag såg också, jag tror också att de såg att de kunde kapitalisera på det här.
Och de såg hypen och de kanske såg att han har så här kända vänner som skulle komma på visningarna. Han skulle kunna förnya med sitt nya tänk.
Ja, för man ska också säga det, att det var ju mycket med Kanye och hela den här gänget, eller vad man ska säga, som förändrade lite modescenen på modeveckorna. Alltså vilka som satt front
row. Så det hade väl jobbats fram under säkert, ja, men som vi sa, ungefär 10 års tid. Tills det verkligen blev så här, nu släpps han in i det absoluta finrummet. Och jag vet att det var säkert många som var lite halvt negativa när han blev tillsatt som creative director.
Jag tycker man kan jämföra lite med när Bob Dylan fick Nobelpriset.
Ja, vattendelare.
Exakt, att man så här ansåg inte honom riktigt som modedesigner.
Och inte det klassiskt modeskolad och... Tänk på Louis Vuitton, de anor sedan 1850-talet.
Precis, och att han liksom hade, var väldigt viralt, hypad. Att det liksom ansågs lite mer som ett kändisskap. Alltså för att modehusen innan har ju varit väldigt, eller fortfarande väldigt mystiska.
Inom modevärlden, alltså de som kanske är modeskribenter och lite så här, vill vara lite hippa, så tror jag ändå att det här bara såg som en succé liksom. Och jag jobbade ju på Bonn Magazine då. Och vi stannade ju upp allt vi gjorde och tittade live på hans första visning för Louis Vuitton.
Ja, men jag tror också att det här var ett väldigt smart move också för att locka en yngre generation som också kommer bli deras nästa köpare.
De såg ju att de unga gillar hype. När man då fick se den första visningen i Paris, då var det ju, alltså plaggen, de klassiska väskorna hade han då gett bland annat lite nya färger. Man såg ju att det var liksom klassiska Louis Vuitton-loggen och allting på, men det var andra färgställningar. Transparenta material, mycket större prints och neonfärger, det var silver. Det var väldigt liksom annorlunda från vad Louis Vuitton har gjort tidigare, så det var det. En intressant sak tycker jag är att han använde färger som är anpassade att passa liksom mörkare hudtoner. Och det var ju också helt nytt i Paris modevärld, för det har ju alltid bara varit anpassad efter ljusa hudtoner.
Precis, och man kan ju säga att han även här jobbade lite så som han hade arbetat tidigare. Att han tog det som lite redan fanns, men fick fram det på ett annat sätt.
Och satte sin liksom signatur på det. Och catwalken var regnbågsfärgad och det kan säkert ha många olika betydelser. En blinkning till HBTQ-rörelsen kanske. Han var väldigt inspirerad av trollkaren från Oz, där den här Dorothy kommer till en ny värld. Det finns ju en väldigt känd låt i den, Somewhere Over the Rainbow. Så att han kände lite att han var Dorothy kanske, som hade kommit från en värld till en ny värld, där han insåg att han hade faktiskt ett uppdrag att gå först kanske i representationsledet i Paris mode liksom värld och visa vad han kunde komma med.
Ja, och under den här visningen så finns det ett väldigt känt filmklipp där Kanye, där de kramar om varandra.
Ja, för Kanye sitter ju på front row.
Ja, och jag tror också det är så att Kim Kardashian står och filmar. Och de kramar om varandra och Virgil liksom, båda gråter.
Mm, de inser att nu har vi nått toppen.
Ja, för Kanye har också sagt i flera intervjuer att de aldrig liksom kände sig välkomna i den franska haute couture-världen.
Och nu var det plötsligt de som ledde den världen. man får nästan rysningar av att tänka på vilken ändring det skedde på så kort tid liksom. Det finns en fin historia som jag såg i dokumentären om Virgil Abloh, som är från BBC då, där de berättade att precis innan han skulle flyga till Paris för att skriva på sitt slutgiltiga liksom kontrakt med Louis Vuitton för att bli creative director, alltså hans livs viktigaste möte. Han hade väldigt tajt schema, han var ju väldigt så, jobbade extremt mycket. Och han brann väldigt mycket för att också så här inspirera studenter. Så han hade ett inbokat samtal på Harvard. Och direkt efter det samtalet så skulle han behöva liksom ruscha till flygplatsen för att åka till Paris och skriva på det här kontraktet. Och så sa han bara så här: okej, jag har 10 minuter kvar. Är det någon som vill ställa en snabb fråga? Och då var det en student som räckte upp handen, hade någon snabb fråga. Och så sa han: förresten, kan du skriva din autograf på mina sneakers? Och då så sa ju Virgil: absolut, det kan jag göra. Så då kastar han, då får han kasta upp sin sko på scenen, för att Virgil säger att jag hinner liksom inte gå fram och hämta den och skriva. Kasta upp den så skriver jag. Och så var det någon som tog fram en penna till honom så han skulle kunna skriva. Och då började ju 40 andra kasta upp sina skor. För att han, alla ville ju ha Virgil Ablos autograf liksom.
Ja, och han var ju såklart väldigt snäll och ville signera alla sneakers.
Så han gjorde det och missade flyget till Paris. Uppenbarligen blev han ju ändå deras creative director, så de måste ju liksom haft överseende med det. Men det säger väldigt mycket om hur han var.
If you want me to sign something, I gotta leave in 10 minutes, so I'll do it.
Right now?
I'll walk up. You gotta throw it. You have to throw it from there, and I have to catch it. If I don't catch it...
At the same time, about 45 other people threw their Nikes up at Virgil.
I'm gonna be a decent human being and just leave mine right here.
His assistant was telling him, we really have to go, we're going to be late for this plane. And he was like, yeah, I'm just going to sign a couple of more of these.
I got a marker for you. I got a marker right here.
And he ended up staying and talking to those kids and signing those shoes for so long that he missed his flight.
I den här historien om sneakers på Harvard så fick man ju liksom förstå lite hur Virgil var som person.
Ja, för vart man än läser eller lyssnar om honom så är det en gemensam nämnare att alla beskriver honom som otroligt trevlig och väldigt, väldigt snäll.
Och att han också så här brann för att lära vidare det han kunde till studenter och folk som var intresserade av mode och musik.
Ja, han la ofta tid på att ge feedback till studenter på deras designs och så vidare.
Och här tycker jag ändå att han har någon likhet med Kanye. För Kanye var också ganska så här, lyfte ju fram Virgil. Och Virgil fortsatte lyfta fram andra. De hade det gemensamt.
Precis. Han ville framförallt liksom lyfta fram unga svarta designers och visa liksom att man kan drömma stort.
Ja, att det finns möjlighet för dig också. Och han var ju också, när Black Lives Matter blev stort, det var runt 2020, så engagerade han sig starkt i den rörelsen och hjälpte till också att starta liksom en fond och samla ihop pengar till, det var någon skola tror jag som han ville starta. Så att Han var verkligen engagerad i svartas rättigheter.
Ja, och det är också väldigt tydligt i också hans designs, just att arbeta med det här svarta och vita. Men han var ju också extremt öppen, och det tycker jag är intressant om ni lyssnar lite på våra tidigare avsnitt när vi har liksom pratat om Hermès, Margiela och så vidare, så är det många som har varit väldigt mytomsbundna och väldigt hemliga i sin design eller sin historia. Och Virgil var liksom helt tvärtom, han var väldigt öppen. Han var som en öppen bok. Och han ska också ha skapat en egen hemsida som var liksom som en blogg, där han då hjälpte studenter eller unga personer som ville få feedback eller råd. Och han också beskrev också steg för steg hur han har gjort alla sina designs eller hur han har kommit i kontakt med människor och sådär. Och det finns en bok som heter Figures of Speech. Det är också liksom en 500-sidors bok där han beskriver sin resa, hur han har skapat allt från konst till mode och design. Det finns liksom inga hemligheter när det kommer till Virgil.
Och i den här BBC-dokumentären som jag har tittat på inför det här avsnittet, jag vill nämna att det är inte så här hans närmaste vänner eller familj i den dokumentären, men det är väldigt många som han kände med i dokumentären. Och gemensamt för dem alla är typ att de har lärt känna honom när de var unga och typ okända. Och så har han ändå typ tagit sig tid att kanske gjort ett samarbete med dem, lyfta dem, haft extremt mycket så här sms-kontakt, verkar det vara väldigt mycket. Folk som berättar att så här, vi kunde smsa typ mellan 4 och 6 på natten eller morgonen. Och men så här, han tog sig tid som folk inte trodde fanns. Det är många i den dokumentären som ifrågasätter när han ens sov liksom.
Ja, men undrar ju lite för att han, alltså bara med tanke på alla hans projekt. Man ska också säga det att han fortsatte ju också DJa även under när han liksom var stor i sin karriär. Det var ju inte bara inom studioåren.
Nej, han var ju liksom alltid a man of many talents. Sen kanske man så här, superprivat var han ju inte.
Nej, alltså han var ju väldigt öppen med sitt arbete och liksom hur han, ja men, i den formen att liksom stötta och inspirera. Men han var ju väldigt hemlig med sitt privatliv.
Ja, vi vet ju att han hade barn. Och han hade en fru också, tror jag.
Ja, de ska vara tillsammans ända sedan college. Så att en väldigt så här långvarigt förhållande. Men det var liksom inga personer som man såg med honom på röda mattan. Utan jag tror han ändå ville skilja lite på jobb och privatliv.
Mm.
Han kanske inte liksom ville att sin familj skulle exponera så mycket som han gjorde.
Man frågar sig kanske också hur mycket tid han hade för sin familj. Men typ allt, han jobbade liksom i Paris, han bodde i USA. Alltså så här, ja.
Ja.
Måste ha varit mycket pendlande också. Så.
Verkligen, en tålmodig fru.
Och ja, men, på något sätt så kanske man tänker att han på något sätt visste att hans tid var begränsad. Och han ville bara göra så mycket som möjligt under den tiden han hade. Och han ville dela med sig av sin tid till alla. Under den tiden han fortfarande levde då.
Ja, för tyvärr så gick ju han då bort i cancer 2021. Och detta kom ju då som en chock för hela världen. För att ingen visste att han var sjuk. Och han fortsatte ju arbeta på och liksom synas som vanligt under tiden han var sjuk. Det var ju då bara hans närmaste och familjen som visste att han var sjuk.
I dokumentären så finns det också då folk som berättar att så här, vi hade liksom sms-kontakt. Och sen dagen efter var det någon som ringde till mig och sa att Virgil är död. Och de fattade ju ingenting då, de som just hade haft kontakt med honom, precis som vanligt.
Det ska vara tydligt en väldigt ovanlig cancer som gick väldigt fort på.
Men väldigt aggressivt.
Precis.
Den går på hjärtat också på något sätt. Exakta namnet hade jag aldrig hört förut faktiskt. Så att, och han själv valde att inte prata om sin sjukdom, så att vi behöver väl inte heller prata i detalj om den, men så här, han levde kort och intensivt och dog i en chock verkligen.
Ja, och några dagar efter hans död så höll också Louis Vuitton en visning i Miami som en hyllning då till Virgil. Det ska ha varit en luftballong med dekoration och palmformade fyrverkerier som syntes på himlen.
Och i början så hörde man också honom själv säga något citat om hur han arbetar. Att livet är kort liksom.
Ja, och han var ju också med att skapa den här showen som blev hans sista. Mm. Men han medverkade då inte på den showen.
Jag undrar liksom, antingen så var det att han berättade för teamet att han var allvarligt sjuk. Eller så fick de göra om vissa saker inför visningen efter att han dog.
Jag kan väl tänka mig att vissa, att de närmsta som han arbetade med kanske visste det. Men jag tror inte han kanske ville påverka hela teamet. Alltså nu gissar jag bara, eller...
Men jag tänker ändå att de hade en hyllning och ett citat av honom som var inspelat i början och sådär. Det kan de ju ha lagt till de sista dagarna när de visste att han hade dött.
Verkligen.
Eller så var det att han själv planerade och ville ha med det. För att han visste att han kanske inte skulle leva under själva visningen då.
Mm.
Men han jobbade ju verkligen in i slutet och det var många som sörjde när han dog.
Ja, för det kom ju som sagt verkligen som en chock. Även för många som stod honom nära.
Ja gud, jag... Till exempel Daniel Björk som jag jobbade med på Bonn, som är modeskribent. Han skrev en ganska fin, eller ganska, en jättefin krönika när Virgil dog. Och han blev ju själv chockad liksom. Han jämförde lite som när Alexander McQueen gick bort.
Ja, och det är också många unga och ungdomar som verkligen såg upp till honom.
Mm. Det var liksom en väldigt bred och stor sorg. Och väldigt många som... Kanske så förortskids som fick sin stora idol liksom borttagen. För att han var ju en stor idol för många.
Ja, jag kan tänka mig lite som när Einar dog plötsligt.
Ja, verkligen.
Men sen med det här som ofta när det är många kända som dör. Och så kom det också konspirationer. Och det var ju också Kanye som lite spred de här. Och det är konspirationer om att det var LVMH, den här koncernen då, som äger Louis Vuitton, som tog död på... Virgil. Och det här var ju rykten som Kanye spred i en intervju där han menade på att det hårda arbetet och den pressen som den här koncernen sätter gav Virgil dålig hälsa och att det var liksom deras fel att han fick cancer. Och det här spädde ju då på andra konspirationer att han inte alls dog i cancer och så vidare. Men som sagt, det här är konspirationer. Mm. Och inte ovanligt att det kommer just från Kanye.
Nej, alltså du får väl nämna att det var ju här i samma veva som Kanye hade börjat tappa det lite. Och det hade varit skilsmässa med Kim. Och det verkar också som att Kanye och Virgil kanske inte var lika nära de sista åren. Så.
Nej, Kanye verkade ju också blivit lite bitter att det kanske inte var han som fick rollen hos Louis Vuitton utan att det var Virgil.
Ja. Men
Kanye är också väldigt känd för att vara liksom narcissist och spåra väldigt mycket sina uttalanden.
Ja, alltså efter att han har uttalat sig pro-Trump och antisemitiskt och så vidare så har ju han lite bränt sina chanser. Han kommer ju aldrig få rollen som creative director på Louis Vuitton.
Nej.
Han blev ju liksom ganska utskälld och cancelad kan man väl säga.
Ja, han har bränt många broar.
Men hans storhetstid hade han tillsammans med Virgil. Så det är klart att han säkert också känner sorg.
Ja, verkligen. Och det är också väldigt tydligt i den här intervjun när han pratar om LVMH. Så det kan ju också vara någonting han sa i sorg och chock såklart.
Och man kanske kan tycka att hela det här avsnittet nästan inte ens är modehistoria. I och med att det var så kort tid sedan. Men om någon har skrivit modehistoria så är det ju Virgil Abloh.
Ja, för att han blev en ikon för sin tid och i modern tid. Och jag tycker det var länge sedan man såg någon göra någonting nytt.
Ja, så pass radikal också har lyckats förändra en så stor del av modevärlden. Och 41 år tror jag att han blev.
Ja, det stämmer.
Mm. Men vad hände med Off-White då? Efter att Virgil Abloh lämnade. Det finns ju kvar märket liksom så.
Ja, idag ägs majoriteten av märket av Louis Vuitton.
Off-White, en intressant sak med deras Instagram är också att när Virgil dog så verkar de ha tagit bort allt sitt gamla arkiv. Så den första posten idag, det är liksom hyllningar till Virgil precis efter han dog. Så att det är som att de har fått ett andra kapitel efter Virgil och tagit bort det första lite så på Instagram i alla fall.
Men det kanske är så att ingen kan väl riktigt göra det Virgil gjorde, för han körde ju verkligen sin grej, att man kanske måste liksom göra om det lite på nytt.
Mm.
Och den som tog över efter honom som creative director på Louis Vuitton var Pharrell Williams som driver deras herrlinje.
Så de fortsatte med någon som kom så från musikhållet?
Ja, Pharrell Williams kan man väl också säga att han är musikproducent, rappare, artist.
Men kanske inte alls lika mycket mode som Virgil.
Nej, för Virgil har ju ändå, som vi var inne på, så var det många som har frågat om han verkligen kom från modedesign. Och vi tycker ändå att han kom från det med tanke på hans arkitekturbakgrund.
Mm.
Pharrell har väl inte samma liksom, den typen av designbakgrund. Men det känns ju också som att Louis Vuitton håller kvar lite vid att ha lite de här rap eller hiphop.
Ja, och vilja förnya sig.
Exakt.
Men det är ju svårt att ersätta Virgil Abloh. Alltså jag har inte hört lika mycket väsen av de senaste åren.
Nej, och jag har inte hört så mycket om Pharrell Williams heller för Louis Vuitton. Jag kan väl tycka att Louis Vuitton ska göra någonting helt nytt igen. Alltså bara kanske ta in någon från mer skräddarhållet.
Precis, för nu med Pharrell Williams, vad jag märkte så blev det inte alls någon hype så när han blev tillsatt som creative director. Det är som att den där hype-tiden, det tåget har gått. Nu behöver du ha lite mer kunskap igen också.
Exakt, och jag tror också att Pharrell kom lite för snabbt in på att Virgil försvann. Att man liksom hann inte riktigt sörja klart Virgil, om man säger så.
Nej, det var väl lite det vi hade att säga.
Ja.
Jag tänkte bara nämna liksom att ännu en gång den här dokumentären Virgil Abloh, How to be Both, den är jättebra om man vill liksom veta mer om hans liv och karriär och person lite mer så. Men jag tror att många kommer inspireras framöver och Virgil inspirerade otroligt många framtida modedesigners.
Ja, och han banade rum för en helt ny scen.
Absolut. Nu väntar vi kanske bara på den första kvinnliga afroamerikanska eller svarta chefsdesignern i Paris.
Det ser vi fram emot.
Absolut.
Jag tycker vi avslutar med en bra Kanye-låt nu när vi får spela Kanye-låtar.
Ska vi inte ta Rainbow då?
Nej, ja, det är klart vi tar Rainbow.
Vi har ju, eftersom att han var inspirerad av Trollkören från Oz, så kommer vi avsluta med att spela upp Somewhere Over the Rainbow från just den filmen eller musikalen. Det blir vår hyllning.
Ja, hoppas att ni blev inspirerade.
Och tack för att ni lyssnade.
Och tack Virgil får vi säga.
Absolut, och följ oss på studio_tvatt på Instagram. Lajka, ge betyg, allt det där, det vet ni.
Yes.
Tack för att ni lyssnade.
Tack så mycket, hejdå.
Hejdå.
Drops away above the chimney tops. That's where